sufi och varmt i hjärtat att få vara här och träffa er igen. Det finns ingenting som andens gemenskap som kan, men gemenskap som anden ger. Och så är det. Anden är den bästa barometer och termometer och sådär, för att känna av. Det känslan, den kan bära iväg utan att möjliga av. Så är det. Man kan, men anden, när anden möter anden. Med Jesus i centrum. Både inledningsord och sången. Jesus. Jag tror så här, vart är vi på väg? Jag tror att fokus för oss som vill hålla oss till vad Bibeln är, det är att i framtiden vara på väg, men att ha Jesus i centrum hela tiden. Att koncentrera oss konstant och ännu mer fokusera oss runt Jesus Kristus. Det är det enda sättet, tror jag, att hålla kursen bra i framtiden. Jag tror att vi befinner oss i det skede när lammets brud håller på att göra sin rida. Jag tror att det är så här. Då handlar det om trohet mot Kristus. Det är mycket roligt i framtiden. Ständig trohet mot Kristus. Och inte låta sig luras hit och dit av olika influenser och annat. Med Jesus Kristus i centrum. Första sången, jag lyssnade noga när jag gav, och jag var så glad att höra att vi sjöng verkligen. Det finns kraft. Jag vet att Frank Mans berättade en gång att han hade varit med när den sången sjöng. Och det var lite sådär i den församlingen. Så att det lär mer som det finns krav. Och det kan lätt bli så. Vi hade begravning igår hemma i Fagersta utav en äldre medlem. Och hans son kom då upp som bor i södra Sverige. Och han är i min ålder ungefär. Och han har gått över till, jag kan inte exakta orden och formuleringarna, men den här nyjudaismen, där de tar in det som fanns i Gamla testamentet. Så han hade speciell mat som han åt, och speciella saker hela tiden. Han kom ju från vår församling i Fagersta. Då tänkte jag, det finns krav. Alltså vad lätt det är att vi går in under kraven igen. Att vi går tillbaks till detta som en religion. Och vi möter en del muslimer i Fagersta också, lite grann i våra verksamheter. Det är samma sak där. Vi kan inte äta samma sak när vi ska äta tillsammans. För det är olika saker. Det finns krav. Men så kommer Jesus. Och inte bara lyfter bort synden. Han lyfter bort krav. Det finns kraft. Det tror jag är det som kommer att känneteckna evangeliet. Befrielsekraften i honom. När vi håller oss till Kristus så kommer det vara befrielse. Människor kommer att känna befrielse.
Amen.
När de möter Jesus.
Amen.
Det är en stor i Kristus. Jag säger som han sa, innan jag talar ska jag säga några ord. Nu har jag sagt några ord. Nu ska jag tala. Det är en stor i Kristus. Hoppas det är okej att vi har det idag som jag känner att det lever inom mig. Sonen är Gud av evighet. Den enfödde sonen. Men så hände någonting på grund av syndafallet. Det är att sonen väljer på uppmaning av fadern. Fadern vädjar, sänder sin son. Och sonen väljer att gå hit till jorden och födas in i jorden, in i världen för att försona. Och det är det som hela Gamla testamentet ser fram emot och pekar fram emot. Och för att förstå den smorde Kristus så tror jag att man måste börja där. Man måste börja med hur denne son av evighet, denne Gud av evighet, lämna allt detta i himlarnas rike och blir människa. Filipperbrevet 2. Så står det så här, Filipperbrevet 2, vers 6, 7 och 8. Om son. Han var till i Guds gestalt, men räknar inte jämlikhet med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Här är det tydligt att när sonen lämnar himlarnas rike så avstår han sin jämlikhet, sin rättighet att vara Gud. Han avstod det, han hade rätt till det som ett segerbyte. Ni som har läst gamla testamentet, ni vet att segerbytet, det var det som när det hade varit krig, arméerna tog byte av något slag, då tog man också människor från byten. De där fick gå framför armén när man tog det fram, för man skulle visa upp, det var det nämligen en rättighet som man hade. Alltså krigslagarna var så. Tog man ett byte så var det ens rättighet. Och de gick framför för att visa den här, vi har rätt till det här. Det är vår rättighet. Vi visar upp det som ett segerbyte. När Jesus blir människa så väljer han inte att ta sin jämlikhet med Gud och visa upp det som en rättighet. Som ett segerbyte. Han avstår från det. Han vill inte bara klämma av sig de gudomliga egenskaperna, förmågorna, gåvorna. Och hänger in det i den himmelska garderoben så blir han människa. Han blir viken människa. Och det är här det kommer in den här ofattbara paradoxen. Att Jesus är sann Gud och sann människa. Fortfarande till sin natur sann Gud. Men inte till sina förmågor, sin kraft, sina egenskaper. Det väljer han att lämna och lever här som människa. Han avstod frivilligt. Han tömmer sig själv på sina gudomliga förmågor och egenskaper. Och antar en tjänares gestalt. Det här ordet tjänare, det är bokstavligt talat slav. Det ord som används. Och det var så att slaven hade inga rättigheter i huset. Alltså slaven levde i huset med alla rikedomar omkring sig. Han hade inte rätt till någonting av detta. Fick inte använda någonting av det här för sin egen del. Och det är just den bilden som används när han tog en tjänare sitt namn. Alltså han var sann Gud men kunde inte för sin egen del använda någonting av allt det som fanns i Gud. Han var nämligen en slav. Och det här är ju därför vi läser i Bibeln de första 30 åren att Jesus gör ingenting av övernaturlig art. Har du tänkt på det? Det finns ingenting i Bibeln. Så det är inte mycket alls om Jesus överhuvudtaget. För han hade antagit tjänares gestalt. Han var människa, lika människa. Vandrade som människa, levde som människa under mänsklighetens villkor. Hans även är inte en bra bild, men han var som ett skal utan innehåll, om du tror jag menar. Det låter väldigt dumt, det är en väldigt dålig bild av Jesus, men de gudomliga resurserna fanns inte där, för han hade frivilligt avstått. Det här är inte jag tjatar, men det här är kolossalt viktigt för att förstå den smorde Kristus. För hur verkar Kristus här på jorden? Inte i kraft av sin Jesus här på jorden. Inte i kraft av sin gudomlighet. I kraft av att han var smord av anden. Han var den smorde Kristus. Den smorde Kristus, det är ju att den felar i grammatisk mening. Det betyder ju den smorde, den smorde. Kristus, grekiska, messias, hebreiska, svenska, den smorde. Så det är samma ord. Så när vi säger Jesus Kristus dess moder, så säger vi Jesus dess moder, dess moder. Men det kan ju vara bra att upprepa sig. Anden finns med under hela processen. Från när sonen ska transporteras från himlarnas rike ner till jorden. För det är anden som ger liv i Marias liv. Och föder livet där inne. Barnet har blivit till, fick Maria höra, genom den heliga anden. Och han ska kallas därför Guds son. Och så kommer det ögonblick när han döps i Lukas 3. Lukas 3 är riktigt. När allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han var, öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och ser du nu hur sonen fanns i himlarnas rike, väljer att avstå sin jämlikhet när den helige ande föder livet i Marias livmoder. Sen lever han sitt liv, och vad gör den helige ande sen efter den du kopplar på igen? Och ger då denne Jesus, människosonen, resurserna från Gud igen. Hur då? Genom den helige ande. Alltså den helige ande är resurserna från himlarnas rike som kopplar på här igen. Det är inte Jesu egen kraft han gör det här. Han gör det smord av den helige ande när han vandrar fram. Den smorde Jesus Kristus. För vi fortsätter att läsa kapitel 4, Lukas 4. Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Drevs av anden, har någon översättning. Vers 14. I anden efter att ha gått i klinch, kamp med djävulen, så vers 14. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig. Och så kommer han till Nasarets synagoga där han vuxit upp. Och så står det här hur han får dagens text i handen. Han rullar ut bokrullen och så läser han: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att. Och så räknar han upp det han kommer att göra och ska göra och göra. Sen rullar han ihop boken och säger: Idag har det här bibelstället gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Smord av den helige ande, så verkar Jesus på jorden. En smord tjänare. Och det här är kolossalt viktigt för oss att förstå. Därför att, vi kommer till det senare, det är samma smörjelse vi har att tillgå som Jesus hade. Han ger alltså skolexempel på hur det kan fungera. Där han som sann människa blir fylld av den helige ande, och Gud och Guds ande verkar genom honom därför att han är smord. Den smorde Kristus. Det här hade man förstått. I Apostlagärningarna 10 kapitlet så står Petrus hemma hos Cornelius, militären. Han var en sökare förresten, så han stod säkert hemma hos honom också. Inte Petrus, men någon annan som vittnade. Cornelius var en sökare. Cornelius, så stod Petrus där och predikar. Och då säger han så här, när han berättar om Jesus i den 37:e versen av Apostlagärningarna 10. Ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliges ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Hur var Gud med honom? Genom den helige andes smörjelse. Det är nyckeln. Det var nyckeln för Jesus. Och det är väldigt viktigt, för han sa så här: som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och jag tror jag har sagt det förut. Om det hade varit så att Jesus sa: som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Nämligen i kraft av er gudomlighet. Han hade bara packa upp sina prylar, eller hur? Och kliva ner. Och aldrig mer kliva upp igen. För här finns det inget gudomlighet. I den här kroppen som står här finns det inget gudomlighet. Det är mänskligt rakt igen. Men han sa: som Fadern har sänt mig, nämligen smord av anden sände jag er. För vad gör han sen? Han andades på dem och sa: ta emot helig ande. Helig ande är mycket. Så den smorde Kristus är för oss ett föredöme och en väg för oss att förstå tjänsten för Gud. Joel, det andra kapitlet. Det är mammas gata för oss som har vuxit upp inom pingst. Joel 2. Vers 28 och 29. Det är aldrig fel att återvända till grundkällorna. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner, era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga ska se syner. Jag över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Här ser vi en nyckel till. Hur får vi del av smörjelsen? Och varför får vi del av smörjelsen? För att vara tjänare och tjänarinnor. Det finns en av dessa trender som har gått fram inom vår kristna värld, och det är att vi får en helig ande för att vi ska må så bra. Vi ska njuta, vi ska vara med om spektakulära saker, och de ena överträffar de andra i allt som kan ske på mötena. Det ska vara si och det ska vara så. Och det finns hur mycket exempel på ett som helst på det i årtionden genom historien. Men det här är faktiskt ett test på om det är anden. Varför får den människan del av den heliga anden? För att vara tjänare och tjänarinna åt Gud. Inte för någonting annat. Inte för att må bra. Det kan vi tvärtom. Den heliga anden fyller dig, så kan du som människa känna en oerhörd vånda inför situationen du lever i. Drivas av en nöd. Inte för att gå bra. Inte för att känna som härligt. Inte för att vara med det ena enda. För att känna Gud. Det är det enda syftet som vi får en helig ande. Smörjelsen kommer och tjänar och tjänar in. Och lägg märke till det. Jag säger det gång på gång när jag har möten. Lägg märke till det. Att i framtiden kommer det vara så att Guds ande kommer att falla över de som ödmjukar sig till tjänare och tjänarinnor. De som glider upp och ska vara härskare och herrar kommer att tappa smörjelsen. Lägg märke till det. Kommer att driva församlingar maskinellt, organisatoriskt, men kommer inte att ha smörjelse över det de gör. Men de som går ner och kliver ner och blir tjänare och tjänarinnor kommer att vara smorda av den heliga ande. Det kommer att känneteckna framtiden. Notera det i församlingen. Att det kommer att bli så. Men Jesus var inte bara smord. Och det här ska vi ta en stund och verkligen läsa om. Jesus inte bara var smord i den heliga ande. Han var även den som döper i den heliga. Han är den som döper i den heliga. När jag läser Nya testamentet så märker jag att det finns två begrepp som används lite om varannat om den här företeelsen. Och det är antingen att döpas i anden eller att anden kommer ner över någon. Över Jesus kom anden ner. I Apostlagärningarna 1 så säger Jesus själv, Apostlagärningarna 1, vers 5. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga anden. Alltså, Johannes och anden kommer ner över Jesus. Själv säger Jesus att ni ska bli döpta i den heliga anden. Vers 8. Men när den heliga ande kommer över er, så är han med Jesus båda uttrycken. Ni ska bli döpta i den heliga ande ska komma över er. 10 kapitlet som vi sa i, så var det inte så att Cornelius bara blev frälst. Han blev ju fylld av den heliga ande också. Men det är 44. I vers 44 så står det: medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och vad talar han om? Han talar om Jesus Kristus. Den är Jesus Kristus. Och när han talar om Jesus så faller den helige ande över alla som hörde ordet. 11 kapitlet vers 15 och 16. När Petrus talar om vad som har hänt. När jag började tala 11 och 15. Så föll den heliga ande över den. Så som han föll över oss under den första tiden. Men när det finns lite grann av stänk av vemod här nästan hos Petrus. Den heliga ande föll över dem som över oss i den första tiden. Kommer ni ihåg hur det var, grabbar? Kommer ni ihåg när anden föll? Så var det här och nu. Och det som jag nästan kände Petrus. Åh, att vi kom tillbaks nu här. Som det var den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige ande. Så jag ser, här finns det ingen skillnad mellan de här två uttrycken. De används helt synonym. De går ihop med att döpas i anden, att bli fylld av anden. Och när Paulus kommer till Efesus i den 19 kapitlet. Så får jag upptäcka att de inte döpte i Jesu namn. De har ju fått Johannesdopet. Och det är ju till att det är Jesus med. Annars är det svårt med anden. När de fick höra att de skulle döpas i Jesu namn, vers 5, kapitel 19, så döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på den, kom den helige ande över den. Och de talade i tungor och profeterade. Andens smörjelse kom över dem. De uppfylldes av den helige ande genom en erfarenhet. En smörjelse av anden som kallas antingen för att bli döpt i anden eller att anden kommer ner över någon. Alltså här ser vi någonting som att den erfarenheten är porten in i andeuppfyllelsen. Sen sker det inte andedop gång på gång, men andeuppfyllelsen. Efter detta att anden som har kommit över en människa, greppat en människa. Ibland säger vi att vi har anden i oss, men det är faktiskt tvärtom, det är anden som tar oss i sitt grepp. Alla de här orden är inte exakta. Om jag tar en svamp och doppar ner den där i vattnet, så är den neddoppad. Dessutom är vattnet överfram. Och vattnet omsluter svampen. Och vattnet genomtränger svampen. Alltså grammatiskt är det rent ordmässigt är det inte så intressant. Det handlar om att vara i ett tillstånd där man är omsluten, uppfylld av anden. Man har anden över sig, i sig. Man bär anden och anden bär mig. Man är alltså uppfylld av anden. Ens liv är uppfylld av anden. Det är det som sker när man blir död i anden. Sen lever man i det till tillståndet och kan då utifrån att anden finns i mig uppfyllas av anden gång på gång på gång. Och det är därför som Paulus skriver, låt er uppfyllas av anden. Låt det ske. Tillåt anden att fylla dig när det lever fram i en bit. Det rusar inte med vin. Alltså förstör inte ditt omdöme, era själsliga förmågor. Tvärtom, låt kroppen och själen vara uppfyllda av anden. Det är så vi leds av anden. När kropp och själ är uppfyllda av anden, då verkar anden genom oss. Och vi blir, även om det inte heller är rätt eller vad vi är, som kranar, vet du. Som har kontakt med vattenkällan. Man skruvar upp kran och flödar vatten. Kranen producerar inget vatten. Inte någon. Lyft ut kranen någonstans i ensamhet. Det blir gnissligt och torrt och det händer ingenting. Men koppla ihop det med vattenkällan. Och det bara flödar vatten. Om den är öppen. Den är öppen. Öppen för flödet. Att vara öppen för den heliga anden. Det är då som Guds kraft flödar genom oss. Och det är då det är helt oväsentligt faktiskt vad vi kan, vad vi har och våra förmågor och allting. Det är fullständigt oväsentligt. Det är det där det hänger på. Där Gud tar instrumentet och så spelar han på instrumentet. Det är vattnet som är det intressanta, inte kranen. Alltså vatten kan flöda genom en den mest enkla, tilltuffsade kantstötta kranen. Det kan flöda in med gyllene kranen. Det är samma. Det är det som är väsentligt. Det är smörjelsen, alltså ett program i vår tjänst. Den heliga andes smörjelse. Det är livet att leva. Ordet låt. Kommer att komma tillbaka till det. Jag brukar tjata om det ordet låt. När jag är längre i församling så kommer de driva med mig lite grann om det där. Att jag talar mycket om hur jag tar bilder. Jag talar om det och det eftermiddag. Om ordet låt. Men det är ett fantastiskt ord. Låt er uppfyllas av anden. Nu är jag talande. Det här kallas dramatiskt presens particip. Just nu är någonting skeende. Presens nu. Particip är pågående form. Ständigt. Presens particip är ständigt pågående form. Någonting som konstant sker. Om jag är ute och går så är jag under den tiden gående. När vi låter oss uppfyllas av anden så sker just detta. Det är presens particip. Alltså någonting som ständigt pågår i detta nu. Vi låter oss uppfyllas av anden. Vi känner inte alltid sig som en, men det finns ett flöde av den heliga anden. Och när Gud vill använda oss så är vi öppna och skopar på. Och då är det Gud som verkar genom oss. Så verkar Jesus. Så verkar den smorde Kristus. Han blev smord till, som de gjorde i gamla förbundet, präst, vad det blev det då. Han blev smord till kung. Talar om vad som åker om. Han blev smord. Den smorde Kristus. Och kroppen rusar iväg. Men vi ska blanda i ett bibelsammanhang som jag älskar. Och det är första Samuelsboken 16. Thomas, första Samuelsboken 16. Så är Samuel själv profeten, vet du, som börjar in i himla, som inte ens kände igen Herrens röst. Där han sa ett enda ord, Samuel, Samuel. Han rusade ut över till prästen och trodde att det var han som kallade på honom. Nej, gå och lägg igen. Gå och lägg igen. Samuel, Samuel. Och en mord också. Till slut så förstod till och med över till prästen att om det här, det är någonting bakom det här. Nästa gång han ropar på det så talar, så säger tala. tjänare. Den profeten Samuel, som inte ens hade känt igen hennes röst, han får lite senare, när Saul ska smörjas till kung, utväljas, så får han en sån detaljerad profetia om detta, in i minsta detalj, om hur många människor han ska möta, hur många vinlägar han ska bära på, hur många djur som är med och sig och så. Han hade på viss växt i sin profetiska tjänst. Det kan ju ta som en parentes också. Just för det här att låta sig uppfyllas och vandra i tjänst. Man växer i tjänsten. Våga ta små steg. Våga ta små steg. Så växer du i tjänsten. Hur som helst. Han hade ju uttalat Saul på befallning av Gud. Och, eller på befallning, tillåtelse av Gud. Det gör jag en kung. Men Saul missbrukades. Och Samuel sörjer över detta. Och då säger Herren, hur länge ska du sörja? Nej, nu har jag utvalt en ny kung. Gå upp till Isai i Betlehem. Till en av hans söner har jag utvalt. Och Samuel, vet du, han går och tar sitt allra största smörjelsehorn. Och fyller det till bredden med nypressad olivolja. Och så går han iväg upp till Betlehems bergsbygde. Och så knackar han på hem hos Isai och så säger han, Isai, en av dina söner ska bli kung. Och Isai, han växer sig ner. En av mina grabbar ska bli kung. Eliab, kom, du ska bli kung. För han var ju äldst. Han var ju först. Han var ju störst. Han var naturligtvis den som skulle bli kung. Och Eliab kommer fram. Nej, säger han. Han är det inte. Va? Men han var ju den som stod på första plats på listan, eller hur? Som alla räknade med. Nej, säger han. Märkligt. Ja, men Abinadab, nästa, hur då? Du har åtminstone två. Och så håller de på sig att arbeta sig genom varenda så. Och så säger Herren, nej, inte han heller. Och Samuel vrider sig ur och säger, tog jag fel den här gången också? Hörde jag fel nu med? Isai, har du inga andra söner? Ja. Det är klart David, det är ju grabben. Men han är ju på marken och vaktar får. För hon har ingen som hade räknat med. Han var ju här med. Han var ju hus. Han var ju inte mycket till kung. Än. Han säger sådär. Vi ger det här en chans till. Vi sätter oss inte till bords förrän David har kommit. Och så kallar han på David. Och när David, den ljuslätta lilla grabben, kommer gående över ängarna, så säger Herren, han är smörj honom. Och han tar sin barn ihop, och han häller över David, och det dryper ner över hans lilla späda kropp. Och vet du vad det står? Från den dagen och i fortsättningen kom den helige ande över honom. Och han blev kung. Och han slog jättar, och han besegrade folk. Och han blev den som var ursprunget till Jesus som människa, Davids son. Varför då? Han var smord av anden. Det är nyckeln. Och det gäller för oss att identifiera de som är smorda av anden. Inte de som vi kanske alltid tror, men de som är ödmjuka nog att ta emot smörjelse och leva. Där har du tjänarna och tjänarinnorna som in i framtiden ska vara med och förverkliga Guds tanke här på jorden. Där har du Lammets hustru. När vi håller oss nära Jesus Kristus, den smorde, så kan vi leva med en helgande smörjelse över våra liv. I ett flöde, ett ständigt pågående flöde, och så får vi tjäna. Himmelske far, jag prisar och tillber dig. Kungars kung och herrars herre. Tack Jesus, du har villig att komma in till jorden. Födas som människa. Att bli tjänare, tjänarinnare, till och med slav för vår skull. Jag prisar dig för det. Tack för att du också har prisat oss en väg. Där vi kan vandra i dina fotspår. Herre, vi är genom försoningsblodet. Också på att dela den heligande smörjelse. Eller tack för att den heligande den första pingstdagen föll på alla som levde under försoning. Jag prisar dig. Herre, tack. Jesu Namen.